P1, Sveriges Radio.
There is a real Laura Ashley, a lady from Merthyr Tydfil who seems slightly surprised that her simple, pleasant designs should have caught the imagination of the world.
She was so influential, and particularly in the 1970s. She just offered women exactly what they wanted, I think, and they all sort of bought into this nostalgia, to this sort of Victorian, romantic vision.
Välkomna till Stil, jag heter Susanne Jung och idag ska vi ägna oss åt något som kanske många längtar lite extra efter i dessa tider. Blommor, romantik och nostalgi. För vi ska ta en titt på en kvinna vars mönster och formgivning plötsligt kommit i ropet igen, den brittiska designern Laura Ashley. För somliga inger namnet rysningar då Laura Ashley i mångt och mycket förknippat med rysch och pysch och volanger och små blommiga mönster och klänningar i en stil som skulle få vilken sektledare som helst att jubla över den sippa sedesamhet som många av dem utstrålar. Vi talar långa klänningar med puffiga ärmar med hög hals och barnkammar söta blommönster. Fast förstås inte bara. För Laura Ashleys textilmönster användes också till möbeltyger och tapeter och genom att basera sitt företag på en idé om brittisk landsbygdsromantik alla Jane Austen, fast i modern tid, lyckades hon och hennes man Bernard bygga upp ett världsomspännande mångmiljonimperium genom både mode och inredning. Den amerikanska designern Ralph Lauren kom senare under 80-talet att utveckla ett liknande koncept genom att skapa ett livsstilsmärke baserat på en nostalgisk dröm, men då med en amerikansk sofistikerad östkuststil. Den första Laura Ashley-butiken i London öppnade i South Kensington 1968. Och i Times kunde man läsa att där fanns glatt mönstrade klänningar för både mödrar och döttrar med matchande förkläden, ungsvantar, bordstabletter och hemtextilier till rimliga priser. Och även om Laura Ashley till en början inte plockade hem några större trendpoäng bland de som bar kortkorta kjolar från Marie Quant i Swinging London, så hittade hon snabbt en kundkrets som gillade just hennes mer lantliga estetik. För det vurmades för naturen och livet på landet även då. Och Laura Ashley var en lantis och stolt över det. Jag är flickan från landet medan Marie Quant är tjejen från stan, som hon konstaterade. Och det sa kaching i kassan hos Laura Ashley under 70-talet, och det fortsatte med det in på 80-talet då prinsessan Diana och hennes överklasskompisar favoriserade klänningar från just Laura Ashley. Somliga kanske minns en av de första bilderna som publicerades av den blivande prinsessan 1980 då hon fortfarande jobbade som förskolefröken. Hon är fotograferad i motljus så att hennes ben syns genom den blommiga Laura Ashley-kjolen, och det var en stor grej då. Idag går företaget Laura Ashley på knäna, men gamla originalklänningar från Laura Ashleys heydays i hård valuta på andrahandsmarknaden. För själva stilen med viktorianskt anstrukna klänningar har fått ett uppsving. Somliga frågar sig förstås varför det suktas efter en kysk mormorstil med långa ljusa blommiga klänningar med höga halsar, puffärmar och volanger 2020. Men det är förstås nya tider nu, och inställningen till hur och för vem man klär sig för ifrågasätts allt mer. Det är inte längre som den franska författarinnan François Sagan hävdade: en klänning är poänglös om den inte får en man att vilja ta den av dig. För mycket kan man säga om Laura Ashley-stilen, men den beskrivs inte som särskilt sexig eller tilldragande för den manliga blicken. Den typen av kläder och de kvinnor som bär dem har därför lite raljant kallats för man repellers, det vill säga frånstötande för män. Men på senare år har uttrycket man repeller tagits över och populariserats av kvinnor som medvetet inte klär sig för mäns uppmärksamhet och ser det som frigörande.
Det roligaste som har hänt, eller roligt, men liksom så här, en väldigt komisk grej, är att det har verkligen blivit en sån här inte alla män stämning i mina DMs på min Instagram. Efter att jag började med det här skämtet.
Hedda Stiernstedt är skådespelare. Och skämtet hon pratar om, som hon postade som en liten följetong på Instagram, handlade om mode som killar inte gillar.
Så fort jag då skriver typ så här, killar gillar inte om någonting, då hör oftast en väldigt stor grupp män av sig och är så här, det gör jag visst, jag fattar, det här är jättesnyggt. Även när jag inte kör skämtet så har vissa börjat med att så här, det här var supersnyggt, så här, hör av sig bara för att liksom föregå killar gillar inte.
Bilder där Hedda haft lite mer uppseendeväckande outfits som stora puffärmar, volanger, stickade kjolar eller kläder med mycket volym och skrivit bildtexter som exempel på mode som killar inte gillar, puffärmar.
Killar gillar ju bara en stil, det är det som är så roligt. Vi behöver inte fatta om liksom så här vad de inte gillar, för de gillar inget förutom ett par tajta jeans och typ en tajt topp. Alltså, eller högklackat och en sexig klänning. Typ. Sen så hatar de allting annat.
Årets bäst klädda kvinna är Hedda Stiernstedt.
På Ellegalan 2020 utsågs Hedda till årets bäst klädda kvinna.
Mitt modeintresse föddes när jag slutade klä mig för män. Och i det så hittade jag vilket lekfullt och kreativt uttryckssätt det här kan vara. Och det är jag väldigt klar för. Tack!
Ju mer modeintresserad jag har blivit, desto mer har jag märkt att män har ett behov av att berätta för mig om de tycker att det jag har på mig är fint eller fult. Och de tycker oftast att det är fult, för de liksom har lite svårt för typ generellt mode. Bara för att mode är ofta lite kanske risktagande eller liksom lite annorlunda. De pallar ju inte med att man inte klär sig för dem helt enkelt. Och de gillar om man försöker vara attraktiv. Så jag tror att de blir så här stressade av tanken på att man inte försöker vara attraktiv. Precis som typ Man Repeller och många före mig, eller om man ska säga, har upptäckt.
Begreppet Man Repeller har funnits länge i engelskspråkiga länder och betyder, om man översätter det, någonting som är frånstötande för män. Begreppet har ofta använts svepande och nedsättande om mode och attribut som kvinnor använder och uppskattar, men som främst heterosexuella män driver med, ser som oattraktivt och kanske till och med frånstötande. Men 2010 populariserades det av den amerikanska modejournalisten Leandra Medine Cohen. Hon startade då mode- och livsstilsbloggen Man Repeller, som visade sig fylla ett stort tomrum, växte snabbt och utvecklades till en populär media- och modeplattform med samma namn. Med reportage, krönikor, shoppingtips och filmer.
Hello, I am Leandra, but you already knew that. Today we're in Bryant Park and I'm pulling men on my outfit because that's kind of what I do. Also, my sleeves are doing this really cool thing. We're just going to figure out what men really think about man-repelling fashion. And I know that sentence sounds horrific, but we'll see what happens.
I den här videon strosar Leandra runt på ett vårsoligt Manhattan och frågar främmande män vad de tycker om hennes utstyrsel, som enligt henne är typiskt man-repelling.
Is this the kind of outfit that you would expect of a girlfriend? Would you want your girlfriend to be wearing this? And would you feel comfortable introducing her to your dad?
I'm not crazy about it, because it just, I feel like you're swimming in it.
Are you trying to say that I'm drowning?
Yeah, you might be drowning.
I en intervju med Leandra för webbmagasinet The Cut från 2014 står det i introduktionen att man, för att förstå vad Man Repeller handlar om, bara behöver komma över en hemmavideo med den 8-åriga Leandra. I videon bär hon en osmickrande badmössa, tittar rakt in i kameran och säger: det här är min outfit. Tycker ni om den? Om någon av er inte skulle göra det, så skiter jag i det.
If you saw me on the street from a distance, would you be like, damn, I want to take that girl home to mom?
Not based on that shirt, but probably, yeah.
You are kind of good.
Kind of?
No, you are good.
Okay. So why'd you say kind of?
Och i sagan om Man Repeller, som i dagsläget berättats otaliga gånger i bland annat Forbes, New York Times och Vogue, så var det den attityden som blev grundstenen när Leandra drömde om att bygga upp ett systerskap och skapa en plats i modevärlden där mode fick vara humoristiskt, kreativt och inte till för att attrahera eller behaga någon.
Det här är liksom en egen liten modebubbla, och här är liksom i det sammanhanget så blir det så tacksamt att kunna vara Man Repeller, för att man behöver inte vara något annat. Alltså man behöver inte tillfredsställa de ögonen typ.
Nadja Kandil stylar bland andra just Hedda Stiernstedt.
Nadja Kandil, var är du? Var är du? Tack för att du fortsätter utmana mig.
Nadja Kandil, stylist och kreativ konsult. Jag skulle säga att stora delar av min garderob består av Man Repelling-grejer för att jag älskar att klä mig i stora grejer. Alltså jag går ju ofta i saker som är typ två storlekar för stora.
Nadja har både privat och i sitt yrke haft anledning att tänka mycket på vilka plagg som tilltalar vem, och skrivit flera krönikor som kretsar kring just mode som inte uppskattas eller ens uppfattas av den manliga blicken.
Alltså det är ju lite då av ett skämt att man liksom snackar om mode eller kläder som killar inte gillar. Men även om vi skämtar om det, så bottnar det ändå i att så här, när man klär sig på ett väldigt, vad ska jag säga, trendigt eller konstnärligt kanske sätt, och att man liksom inte tänker så mycket på det motsatta könet, för att man bara vill kunna uttrycka sig fritt, då blir det liksom mindre tillgängligt för män. Alltså det är kul att klä sig för kvinnor. Det är mindre kul att klä sig för män.
I en artikel i tidningen The Telegraph från 2016 beskrivs Man Repelling som de kläder som bärs av kvinnor på modets frontlinje och som män helt enkelt inte fattar.
Det är ju inte bara så här mode som inte killar gillar, utan det är också sånt som vi kan skämta om, att så här, våra vänner som inte jobbar med mode, de kommer inte heller fatta det här. Jag har liksom så här många plagg i min egen garderob och har klätt många som folk är så här, vad försöker du säga här? Och så av ens så här modekollegor och sånt, bara gud vilken nice outfit.
Man Repellers, skriver artikelförfattaren, klär sig inte för att imponera på det motsatta könet, och sanningen är att de inte behöver det. Eftersom de här kvinnorna oftast rör sig i kretsar där det enda som avskräcker någon överhuvudtaget är att vara för konventionell.
Det är lite så härlig klubben av inbördes beundran, och vilket jag tycker att det kan få vara.
Nadja visar mig catwalkbilder på sin mobil.
Här från Miu Miu's SS20-visning så har vi ju liksom en fantastisk mörkblå klänning med ett blommigt print och en enorm volang på ena axeln i rött. Det är en underbar klänning, men jag tvivlar på att den skulle få någon form av, alltså män skulle inte fatta vad det här liksom ihopsydda och påmålade grejen var här. Men också typ så här Guccis hela estetik, så här en chic mormor, så här mycket blommiga mönster, mycket lager av olika typer av mönster och så här mormorsinspirerade skor och strumpbyxor. Otroligt fint, men som, det är ju typiskt mode som killar absolut inte gillar.
Jag älskade min outfit jag hade på Elle-galan i år.
Hedda Stiernstedt har hunnit bära och älska många outfits som hon har uppfattat att killar inte gillar.
Typ en virkad kjol och en så här avklippt kavaj, och det är väl bara så här superförvirrande. Någonting virkat och någonting så här avklippt och trådigt och konstigt. Så det tänker jag också att killar kanske generellt inte gillar, för att de måste vara konstig och förvirrande.
Big on you. It doesn't frame you at all. It doesn't show anything in your body.
But you don't feel like maybe this is a really subversive way of showing off my female independence and power?
Och jag frågar henne varför hon tror att hemsidan Man Repeller och skämten om mode som killar inte gillar behövs.
Jag tror att det fyller verkligen en stor funktion, just för att kvinnligt mode har funnits till på något sätt för att behaga män och också för att tvinga in kvinnokroppen på platser dit den inte ska. Ja, det är en del i den kvinnliga frigörelsen, att liksom hitta våra vägar runt det här på något sätt.
I'm gonna go fly off in my wizard wear.
Under ett av sina besök i USA intervjuades Laura Ashley av en kvinnlig journalist som börjar med att säga: eftersom ni är en sån hängiven feminist, innan hon avbröt sa Laura Ashley som sa: ursäkta mig? Ja, men ni är väl feminist, eller hur? Verkligen inte, svarade Laura Ashley och förklarade att problemet med feminister var att de ansåg sig vara jämställda med män. Well, sa Laura Ashley, jag är en kvinna och jag är starkare än vilken man som helst. Historien är berättad av hennes äldsta son David, som likt hans tre syskon och pappa arbetade inom familjeföretaget. Och det rådde ingen tvekan om att Laura Ashley visste vad hon ville, men hon strävade stilla och målmedvetet med sina mönster, medan den äkta maken Bernard ansvarade för teknik och textiltryckeri och ofta fick ett och annat koleriskt utbrott. Sonen David har också berättat att han och hans syskon en gång väcktes av en stor skräll och sprang ner till vardagsrummet där de hittade sin pappa stående framför den sönderskjutna tv-apparaten med en rykande bössa i handen och med ett nöjt leende på läpparna. Fick honom, sa han och syftade på den brittiske fackföreningsledaren Arthur Scargill som ledde den stora gruvstrejken i mitten av 80-talet och som han uppenbarligen ogillade. Men paret Ashley funkade bra ihop. Businessen blomstrade. De skaffade sig hem i flera länder, privatplan och en yacht. Även om just det var grejer som Laura Ashley själv var mindre intresserad av. Hon trivdes bäst på landsbygden i Wales, varifrån hon ursprungligen kom och sen flyttade tillbaka till med familj och företag som gav jobb till många i trakten. Och området Carnow i Wales, där de bodde och arbetade, kom att kallas för Laura Land. Men det var vid köksbordet i London som hon i mitten av 1950-talet kom på idén att skapa mönster och trycka dem på scarves, tygservetter och kökshanddukar efter en semesterresa till Italien och inspirerad av de scarves och chaletter som Audrey Hepburn bar i filmen Prinsessa på vift. Men det som gav Laura Ashley mest inspiration till att ta steget och ge sig på att skapa egna mönster var en utställning med lapptecken på Victoria and Albert Museum i London. Det fick henne att låna böcker för att lära sig hur man gick tillväga, och maken Bernard hjälpte till med att bygga en screentryckram, en arbetsfördelning som de framgångsrikt fortsatte med. Men det var inte förrän 1959 som Laura Ashley började med att skapa, eller kanske snarare bearbeta, de blommönster som företaget kom att bli allra mest känt för. Ofta använde sig faktiskt Laura Ashley av gamla, redan befintliga blommönster som hon ändrade och bytte färger på. Men det började med en liten enkel tusensköna med fyra blomblad, en trendig blomma vid tiden. Även Marie Comte hade just tusenskönan som logotyp, och men mer stiliserad än Laura Ashleys små mjuka ljuva blommor av alla de sorter som kom att slinga sig i både textilier och tapeter. Vanya Janajeff har kallats för en svensk textilikon, och i sommar kommer hennes livsverk att hedras i en utställning på Marabouparken i Sundbyberg strax norr om Stockholm. Vanya Janajeff och Laura Ashleys konstnärliga uttryck skiljer sig åt, men på många sätt liknar de ändå varandra. Båda från enklare bakgrunder, uppväxta till en stor del på landsbygden, och båda har de tagit fram textilier för såväl kläder som inredning som ofta haft ett blommigt mönster. Men för Vanya Janajeff var blommorna inte något hon valde själv.
Jag har ju gjort många blommor, för att när man jobbade på fabriken då måste man ju göra blommiga mönster. Så att då...
Varför måste man göra blommiga?
Jo, för att det var så trevligt, tyckte alla. Folk blir glada av blommor.
Att kalla Vanya Janajeff färgstark är närmast en underdrift. Hon har en lockig orange page, matchande orangea byxor och en lysande turkos tröja på sig när vi ses hemma hos henne. Också hennes skapande lyser av färg. När jag ber henne nämna sina favoritmönster får hon svårt att välja.
Det är ungefär som färger. Jag har inte bara en färg, utan det är som min ena son sa, det här är mammas 23 älsklingsfärger.
Vanja Janajef har varit verksam i snart 60 år och varit något av en mångsysslare. Hon har bland annat varit designchef, jobbat med folkkonst likväl som undervisat och forskat. Mitt i lägenheten står en modell uppbyggd. Det är en miniatyr av utställningen som ska summera hennes livsverk.
Och du ser, det blir en himla massa mönster. Jag har gjort så mycket mönster. Sen kan man titta åt det hållet och sen så är det andra mönster åt det hållet också.
Just det jag och Vanja ska fokusera lite extra på är de mönster hon tog fram under 60- och 70-talet. Specifikt de som mer eller mindre frivilligt innehöll blommor.
Jag tycker alltså att ett uppdrag att göra en blomma eller blommiga mönster, det är klart att man gör sitt bästa. Ingenting är för banalt eller så. Det beror ju på hur man löser uppgiften. Det är upp till mig vad det blir för någonting.
Mönsterna har namn som Oblyg viol i Bersån och i mitten av lägenheten hänger en tygbit av det som heter Olivia.
Som jag egentligen var stora salladshuven. Men det tyckte inte försäljarna, så jag fick inte säga att det var sallad, utan de tyckte att det var rosor. Och det mönstret gillar jag.
I samband med utställningen kommer också en bok om Vanja. På omslaget syns ett av hennes mest populära mönster, Blomstertid från 1974.
När jag skulle göra det där mönstret så gjorde vi sån här promotion som det heter varje sommar när jag var designchef på NK Designgrupp. Och då så var det ett mönster som sen blev på alla möjliga olika produkter och sådär. Och då sa de att gör ett blommönster.
Men den här blomstertid, är den, liksom, är den här som är lite gul och röd och...
Ja, det är vallmon, det är grönt, det är vallmor och blåklockor. Och jag tänkte att jag verkligen ansträngde mig att nu ska jag göra en sommarblommor. Och så gjorde jag det och alla blev jätteglada. Och jag var liksom alltid så här, jag tyckte kanske att det var lite banalt, men när jag står för det, men jag tyckte ändå att, ja men nu tycker jag ju att det är ett helt okej mönster, men jag kommer ihåg våndan när jag skulle göra det.
Men om vi ska spola tillbaka till första början, hur kom det sig att Vanja blev en ikon inom svensk textil? Det var inte självklart. Vanja föddes 1941 in i en speciell livsstil. Hennes pappa var nämligen brunnsborrare och borrade efter vatten i norra Sverige.
Jag har haft en jättekonstig barndom. Egentligen skulle jag kanske ligga på en psyksoffa. Därför att vi flyttade var 14:e dag, eller 3 veckor, och så flyttade vi till ett annat ställe.
Eftersom familjen ständigt flyttade kunde Vanja inte ha några leksaker. Men det hon istället lekte med blev garndockor. Och för den som inte är insatt i termen är det alltså inte någon riktig docka, utan bara en avlång knippe garn.
Då kunde man i vilken liten sån här bod som är i vilken by som helst, så hade de såna här broderidockor, alltså som heter garndockor, bara det. Och då fick man ju massor med dockor i olika färger. Och för mig var det så att de här hade ju olika kvalitet. Så liksom familjen Ull och familjen Lin, de kom från landet. Lumpigare bomull, det var industriarbetare. Och sen så var det, och så var det mercerad bomull, det var liksom medelklass. De hade kristallkrona och så. Familjen Silke, de var rika.
Det starka bandet till textil var skapat. Så småningom blev Vanja och hennes mamma bofasta i stadsdelen Duvbo i Sundbyberg. I familjen fanns en handarbetstradition, men det fanns inte att man kunde bli textilkonstnär.
Min pappa hade ju försökt hjälpa till lite. De sa så att ja, men du tycker ju om att teckna och måla. Färgaffär är kul. Det är mycket färger där och så. Och det är så rörande när jag tänker på det.
Istället var det Vanjas teckningslärare som sa till henne att hon borde gå den anrika skolan Konstfack, men att hon behövde kunna teckna kroki för att komma in.
Och då, så jag har alltid varit så där ambitiös, och då tog jag reda på vad det fanns för kurser. Då fanns det olika, sossarna hade, ABF hade och medborgarskolan. Och, så jag anmälde mig 4 kvällar i veckan för att teckna kroki. Och så en gång var det väldigt roligt. Så det var ofta på sån här lite vindar och lite skumma ställen eller liksom så, där det inte var så dyrt med hyran. Så kom jag väldigt tidigt en gång, och då kom det en naken kar ut från toaletten. Och jag bara skrek och sprang ner för trappan, och han kom efter och sa: fröken, fröken, var inte rädd, det är jag som är modellen.
Så fick du gå upp och måla av honom sen?
Ja visst, och det var otroligt genant. Jag hade aldrig sett en naken man förut.
Färdig med de 4 krokikurserna var Vanja redo för Konstfack, men hon visste inte hur man skulle söka.
Och när det blev höst då tänkte jag att ja, men nu kanske jag ska gå dit och fråga om jag får gå där i den där skolan där man får rita och måla. Och då knackade jag på, och då var det rektor Åke Stavenhoff hette han. Jag kom dit, neg och sa: god dag, jag heter fröken Andersson, hette jag då. Och jag skulle gärna vilja gå här, och det här har jag gjort. Och då hade jag liksom 2 stora konsumkassar med mig, fulla med block på krokiteckningar. Och så satt jag dem på hans bord där framför, bara bung så här. Och han såg lite förvånad ut, men han höll masken. Och sen så tittade han igenom de här och mumlade lite. Då sa han: och vilket fack hade fröken tänkt sig? Det visste inte jag vad det var, inte ens på engelska. Så att det är liksom att det, ja, så jag har förstått att man kan teckna och måla här. Ja, men så sa han: ja, men bra, då kan du börja imorgon på aftonskolan på dekorativ målning. Och på det sättet kom jag in på Konstfack. Det var ju otroligt alltså.
Hur gammal var du då?
16 hade jag blivit då.
Vanja upptäckte snart att det fanns en textillinje på Konstfack som hon började, men hann inte gå klart innan hon 18 år gammal blev gravid och fick hoppa av. Istället hamnade hon i Borås, studerade på Textilinstitutet och fick därefter 20 år gammal jobb som mönsterteckniska på Almedals Allingsås, där hon fick lära sig behärska blommönstret. Men till skillnad från Laura Ashley är Vanja Janajevs blommor ofta stora och färgstarka.
Men varför ville du göra så stora blommor då?
Ja, jag är väl så där att jag tar ut svängarna lite.
Måla med stora penseln.
Ja, tror det kanske.
Mycket blommor så kan ju vara ganska så att det är lite ljuvt, lite oskyldigt, det är någon slags, vad ska man säga, ohotande kvinnlighet. Men att de blommorna som jag har sett av dig är mer, vad ska man säga, blommor som vågar ta plats och vågar vara lite knasiga och lite...
Ja, jo, men det var ju det som var så härligt, att det fanns mottagare till det. Sen de där andra, mera vanliga, de flöt ju med i flödet så att säga. Men de här andra som är lite kaxigare stack ju ut.
Kaxiga blommor?
Ja, kaxiga blommor kan man säga.
Bredvid modellen av utställningen ligger pärmar smockfulla med mönster. Och vissa finns det bara en liten kvadrat sparat. Men många är bevarade. Av en vän blev Vanja på 70-talet tipsad att lämna in sina tyger till designarkivet. Och nu, 50 år senare, har hon återvänt till dem.
Det var väl ett 20-tal mönster som jag hade helt glömt att jag hade gjort där från 60-talet. Så att det är ju spännande med den här utställningen, att det är verkligen att åka hiss i sitt eget liv ner till från 60-talet och så sakta ta sig upp våning för våning för våning.
Från att inte veta hur hon skulle söka till Konstfack så kom Vanja tillbaka för att undervisa, forska och fick 95 professorsnamn av regeringen. Även om Vanjas familj inte visste att det var möjligt att bli textilkonstnär var de alltid stolta över hennes framgångar. Vanja Janajev minns speciellt hur hennes pappa berättade om hur han firat hennes professur.
Då sa han: vet du vad jag gjorde igår, sa han några dagar efter. Jo, jag gick ner till en tobaksaffär där jag brukar köpa tobak. Han rökte pipa. Och så sa: idag vill jag ha en riktigt god cigarr. Jaha, sa han då, varför är det något du firar? Ja, jag ska fira att min dotter har blivit professor. Det tycker jag är så gulligt.
Mm.
Mode var inget som Laura Ashley personligen var särskilt intresserad av. Ofta bar hon en sorts arbetsuniform i form av en vit blus, kjol och en kofta på vars ena arm det ofta fanns ett uppnött hål vid armbågen. Men hon fattade att företagets blommiga textiler skulle göra sig bra på klänningar, och ju längre desto bättre, tyckte hennes make som gärna ville sälja mer av märkets textil. Och under det tidiga 70-talet tog Laura Ashley fart som modemärke. De böljande klänningarna med gammaldags siluett, spetsar och mönster av blommor kom att ligga helt rätt i den tidens gröna våg, där många flyttade ut på landet men ännu fler drömde om att vända det moderna stadslivet ryggen. Och bidrog till populariteten gjorde också märkets annonser, som var fotograferade av familjens äldsta dotter Jane i en naturlig stil, där man kunde se unga kvinnor, ofta hennes egna kompisar, klädda i långa svepande klänningar, strövandes i grönska och majsfält med en stråhatt och korgar i händerna. Och det kunde ha varit vaselin på linsen, för ljuset var mjukt och bilderna på gränsen till suddiga. Men det funkade. I slutet av 70-talet hade Laura Ashley öppnat med 70 butiker över hela världen. Och när det gick som allra bäst kunde de sälja så mycket som 4 000 klänningar i veckan i sin butik på Fulham Road i London. Tony Levenant är dräkthistoriker och författare till flera böcker om kläder och modets historia. Välkommen hit per telefon från Fortuna.
Tack.
När jag ringde dig och kollade vad du hade för relation till Laura Ashley, så visade det sig att du var en tidig kund i hennes London-butik. Kan du berätta?
Ja, men det var en fantastisk upplevelse, för att man kom in där och det var plötsligt luftigt, vackert och billigt. Och det var fullt med härliga klänningar. Och det var innan tapeter och tyger så mycket, som jag kommer ihåg. Så man liksom köpte en klänning, jag köpte två klänningar, och båda för 200 kronor tillsammans. Och på den tiden var ju det billigt också, så att det var en helt ny stil på dem, som åtminstone jag kände mig bra i. De var bomull, alltid ganska enkel bomull, tryckt med små fina blomster, små rapporter. Och så var det väldigt romantiska i formen, med puffärmar, långa puffärmar och ok och vid och bland hög hals. Så det var Edwardian style, och det var ju någonting som engelsmännen tog till sig maximalt på en gång. Alla som inte ville vara street smart i små korta kjolar och lila strumpbyxor tyckte att det här var jättefin variation. Och så bar man det med en liten stråhatt och korg och vita strumpbyxor och slaveskor, och kändes lite romantisk, nostalgisk, ut i trädgården, plocka rosor, hela det. Det var någon slags cottage nostalgia på väg mot gröna vågen.
För det här var i slutet av 60-talet?
Ja, jag har tittat i mina dagböcker men hittar inte när, var, hur. Det är många luckor i dem där.
men det var precis, alltså, parallellt med, man säger den swinging London och popkulturen som växte fram, som du säger, med kort och en helt annan stil. Så det här måste ju vara ett sånt här diametralt annorlunda.
Jo, men det fanns två stilar, och det var väl typiskt en stor stad också, att det här att längta ut på landet samtidigt som man blev en självständig ung tjej som satt i kontor och jobbade på reklambyråer och butiker, och allt det där var ju nytt liksom. En butik var ju liksom inte någonting exklusivt längre, där allting var dyrare än någon annanstans. Utan det var liksom ett litet ett kul ställe att hoppa in på, med dånande musik och tuffa tjejer som hjälpte till. Det var liksom två trender i en på samma ställe. Och en för staden och en för landet på något sätt.
Men du sa att det var förhållandevis billiga klänningar. Jag läste någonstans att de skulle hålla det under 100 kronor, så här, motsvarande. Och det var också ovanligt när det var designat.
Det var enormt ovanligt. För att man, alltså, billiga klänningar fanns, de var ju liksom dåliga kvalitet och dåligt sömnade och ingen stil. Det här var en ny stil, ett nytt sätt att klä sig. Väldigt nostalgiskt visserligen, men ändå liknade ingenting annat. Det var ungt och det var härligt. Alltså, jag som bodde på landet även då kände att det här kändes bra att gå i varje dag. Liksom, medan en minikjol kanske inte är så bra när man ska ut och rensa rabatter och sitta i bilen och sådär.
Jag kan ju personligen få lite rysningar när du berättar om de här puffärmarna och långa svepande och stråhattar. Ja. Men...
ja, alltså man kan få det, för att sen så småningom så märkte jag det där när det började bli för mycket tapeter och för mycket tyger. Och jag vet, vi bodde på ett hotell här i Sverige och då kändes det just som att vara instängd i en Laura Ashley-affär. Det var för mycket av det goda. Och för mycket volanger, spetsar, spetsdukar, små rosetter, tofsar. Allting var tomma tjudo goodies så att säga. Då när det kom så var inte det lika utvecklat. Sen tog de i väldigt mycket. Och det var väl liksom inte så bra kanske.
Nej, för jag tänkte fråga om du följde märket efter den här första härliga upplevelsen. Och vad är ditt intryck av hur de utvecklades?
Jag tyckte nog att det första var det bästa. Sen började, så precis som en bra krog, alltså det blev för mycket av allting och sen tog någon annan över och det blev slentrian. Det fanns överallt i för många exemplar och för rutinmässigt gjort för att det skulle hålla. Och jag tänkte på det igår för att jag satt och tittade i mina modehistorieböcker och uppslagsböcker. Det var bara en enda och det var en engelsk som nämnde Laura Ashley överhuvudtaget.
För det är väldigt intressant faktiskt, för hon var ju, eller märket var ju väldigt stort och inflytelserikt, men det nämns ju väldigt sällan i modesammanhang. Det kan ju ha att göra med att de sen gick mer och mer mot inredning, men ja, ändå alltså, är det lite förbryllande.
Jag tror faktiskt att det var så att de första 2-3 åren var väldigt bra och väldigt spännande och då var hon precis rätt i tiden. Det låter märkligt med tanke på Marie Kondo och minikjolar och hela den biten. Men hon var faktiskt rätt i tiden med hela den här längtan till en grönare värld och den gröna vågen. Och, alltså alla bilder som togs av hennes kläder, det var ju aldrig i någon stadsmiljö. Det var ju just vid något litet lantställe ute i trädgården eller i böljande sädesfälten och sånt där. Och det var ju precis rätt i tiden. Sen gick det över till någonting annat. Då försvann hela den raison d'être för henne att göra plagg. Och då visste hon nog inte hur hon skulle hantera det där. Utom att utveckla det till kuddar och draperier och tofsar och sånt där. Och det gick nog väldigt bra ekonomiskt. Men som modeformgivare hade hon inget mer att säga. Samtidigt tycker jag att det känns fel att glömma Laura Ashley, för det var faktiskt väldigt betydelsefullt just då. För hon var en del av den här rörelsen att kläder kunde vara roliga, härliga men inte dyra. Och ändå ganska vettigt sytt och bra i kvalitet. Och det var fickor på klänningarna och knapparna satt kvar och sådana saker. Man kunde, de här var ju bomullsklänningar, man kunde ju tvätta dem och tvätta dem och tvätta dem och de blev bara vackrare. Så att på sätt och vis är jag liksom ledsen att jag inte har några kvar faktiskt.
Men det var min fråga, du kunde sälja dem i så fall annars dyrt eftersom de är populära igen.
Ja, kanske. Jag vet inte, det är så många andra som... Men just det här att det fanns, de var liksom urblekta, färdigblekta från början. Och där fanns någon slags sommar och lantlig längtan, nostalgi, att så här hade man alltid sett ut liksom. Det här var mormors klänning, farmors klänning som man hade tagit.
Finns det något liknande idag då? Någon som går, bryter mot den sportiga trenden och erbjuder någonting mer blommigt och romantiskt och nostalgiskt?
Nej, men jag kan tänka mig att efter såna här kris som man kanske har nu och allting är som du säger, det är en vit t-shirt, det är grå flanellbyxor, det är jeans och en kavaj, som känns väldigt bra. Men det kommer att komma någon som bryter det här och gör att ja, men det var bättre förr. Liksom. Och det kan vara någonting som har kanske inte ser ut som Laura Ashley, men åt det hållet. Blommigt mitt i, men inte så gammaldags kanske.
Även in på 1980-talet fungerade Laura Ashleys nostalgiska stil då som en sorts befriande alternativ till den tidens powerdressing med smala kjolar och kavaj med breda axlar, men också till det avantgardistiska mode som samtida designer som bland annat Vivienne Westwood representerade. Laura Ashleys kläder och inredning ledde istället tankarna till ett lugnare och mer harmoniskt liv på landet. Även om det vid den här tiden snarare handlar om drömmar om dyrbara semesterhus utanför stan och inte tankar på att skaffa höns och utedass för att leva nära naturen. Hon hade en Porsche prinsessan Diana syntes bära rymliga Laura Ashley-klänningar under sin graviditet blev företaget nerringt av kunder som ville ha just de klänningsmodellerna. En effekt som märken idag är rustade för, men det var man inte då. Fabrikerna blev överbelastade. Och det är framförallt klänningar från den här tiden som är hett eftertraktade idag. Men 1985 fick framgångssagan ett abrupt slut. Laura Ashley trampade bokstavligen fel och ramlade ner för en trappa under ett besök hos sin dotter Jane. Hon återhämtade sig aldrig från fallet utan avled av skadorna strax efter sin 60-årsdag. Företaget hade då hundratals butiker över hela världen och var värderat till ett par miljarder kronor. Sen dess har det sålts och drivits vidare av andra, men aldrig lyckats få den fart som det hade under Laura Ashley själv, med hennes sinne för blommiga mönster och hur de kan appliceras på kläder och möbler och inredning. I alla tider har människor tillskrivit blommor och växter olika egenskaper och symboliska betydelser. Och det har funnits en föreställning om att blommorna faktiskt kommunicerar med oss, bara vi vet att dechiffrera deras budskap. I boken Talande blommor, blomsterspråkets ABC, som kom på svenska förra året, väcker den tyska litteraturforskaren Isabel Krantz det hemliga blomsterspråkets traditioner till liv igen. Hon söker upp dem i både fin och populärkultur och tolkar allt från klassisk litteratur till tv-komedier utifrån ett blomperspektiv. Blommor och växter finns överallt runt omkring oss och Isabel Krantz tror att det är deras tystnad och det faktum att blommorna inte kan tala som har väckt en längtan i människan om att på något sätt ändå få höra deras röster.
Flowers are a very common feature of our daily lives, such as plants. They are all around us. Wherever you look, wherever you're sitting right now, look out of the window and I'm pretty sure you will see flowers or plants. They usually stay put in a place because they cannot move about and they do not make any sounds, at least not sounds that we can usually hear.
Blommor och växter är en del av vår vardag, säger litteraturvetaren Isabel Krantz. De finns i våra hem och utanför våra fönster. De står där de står och ger inte ett ljud ifrån sig. Åtminstone inte som vi kan uppfatta med blotta örat.
So it's because of this not being able to produce sounds that people really have thought about the possibility of flowers speaking for a long time because they want them to communicate with us.
Och det är något med den där tystnaden, tycker Isabel Krantz. Den har väckt en önskan i många människor om att det på något sätt ska gå att kommunicera med växterna. För kanske har de något att berätta för oss om vi bara hade förmågan att höra dem. Vi kan prata med våra krukväxter, det är det många som gör, säger Isabel Krantz. Men några svar får vi inte.
We know that lots of people communicate with their plants, they talk to them and they have the impression that they will thrive much better if they are talked to, but they don't respond. And for humans, it's really hard to engage with entities that do not respond to us. And I think that's where the deep set longing comes from, that they will at some point talk back to us.
Människans önskan om att kunna kommunicera med blommor, att förstå dem, har tagit sig olika uttryck genom historien. Idag har den botaniska vetenskapen kommit långt och forskare har kunnat se att växter faktiskt sänder ut olika typer av signaler, till och med ljudform. Historien är full av liknande men mindre framgångsrika försök att mäta och registrera växters eventuella rörelser och signaler. Men i brist på direkt respons från blommor och växter har människor istället applicerat sina egna tankar och idéer på blommorna och helt enkelt gett dem ett språk. Och det är här, i det så kallade blomsterspråket, som litteraturforskaren Isabelle Krantz stora intresse ligger.
It's an idea that came up around 1800, a bit before that. And the idea is that via the exchange of flowers you can communicate your own feelings.
Blomsterspråket växte fram i Europa i början av 1800-talet och blev då en stor trend. Det handlade om att via blommor kommunicera sina känslor till en annan människa. Det var ett symbolspråk som populariserades via ett antal handböcker i ämnet. 1819 publicerades den mest inflytelserika boken Blommornas språk, skriven av en kvinna som hette Madame Charlotte de la Tour.
And in that book, Charlotte de la Tour presents a list of flowers, say a lily or a dandelion, and then the concept that you can express through this plant, say for example, jealousy or hatred or deep affectionate love.
I Madame Charlotte de la Tours bok kunde man lära sig hur blomsterspråket fungerade. Hon menade att varje blomma bär på en känslomässig betydelse, som avundsjuka, hat eller passionerad kärlek. Med hjälp av blommor kunde man på så sätt förmedla sina känslor till en annan person.
So the idea was if you composed, if you gave someone a bouquet of flowers, you were actually composing a message. And the second part of the book is a dictionary. So if you received a bouquet and there were several flowers in them, you needed to identify them and then you could decode the message.
Genom att komponera en bukett med de rätta blommorna kunde man alltså skicka ett meddelande som mottagaren sedan fick avkoda med hjälp av handböckerna. På det här sättet fick blommorna en slags röst och kunde tala till människorna. Men frågan är om blomsterspråket verkligen användes på riktigt och om folk faktiskt skickade buketter fram och tillbaka till varandra med kodade känslomeddelanden.
I think they did not, just because of practical reasons. Because if you look at these books, it's pretty soon you realize that it's not possible to have all of these flowers in bloom at the same time, because they bloom at different times of the year. So it wouldn't be possible to compose these bouquets as the books propose.
Isabelle Krantz tror inte att 1800-talets trendkänsliga människor skickade faktiska blommor till varandra. Ett praktiskt hinder var till exempel att blommorna som beskrevs i böckerna inte fanns tillgängliga samtidigt överallt, eftersom de blommade vid olika tidpunkter. Isabelle Krantz tror snarare att blomsterspråket först och främst användes i skrift, att man helt enkelt skickade buketter i ord till varandra.
What they probably did was, I think, they sent each other messages with the words, so you could always send people a written bouquet. So myself and all the other people who have researched this language of flowers, we pretty much agree that this was more of a phenomenon of a book and written language than actual practice. Yeah.
Men blomsterspråket fick fäste och än idag lever idén kvar om att blommor har olika betydelser och bär på känsloladdade meddelanden, att de helt enkelt talar till oss.
And this is an idea, like I said, it's been around for more than 200 years, but it's still prevalent today. If you go into florist shops, specifically around Valentine's Day, we know that there's certain flowers that you're supposed to give to people and others that are maybe not so advisable because they express something you might not want to express.
Isabelle Krantz har länge varit intresserad av botanik och litteratur i kombination. Hon tänkte att det vore kul att uppdatera 1800-talets blomsterspråk och presentera det på ett nytt och annorlunda sätt.
I was thinking that it would be a lot of fun and also a commentary on this idea of the language of flowers if one wrote a new dictionary. But one that does not put forth the idea that you take a certain flower and it means specifically one thing and that everyone can understand it.
Förra året kom Isabel Krantz bok Talande blommor, blomsterspråkets ABC på svenska, i översättning från tyska av Joachim Retzlaff. I den väcker hon blomsterspråkets traditioner till liv igen, och hon gör det genom att läsa böcker och titta på filmer på jakt efter blommor i kulturen.
But what I do then, and that's the difference, I tell a story. I tell a story of a certain flower in a specific novel, a movie, or also in the history of science. And all the ideas that revolve around this flower and how the flower comes to mean a certain thing. Because the meaning is, in my view, not given beforehand, but meaning is something that emerges out of stories.
I sin bok berättar Isabel Krantz små historier från kulturens värld som alla har med blommor att göra. Boken är uppbyggd som ett lexikon. På varje uppslag presenteras en blomma med namn, utseende, botanisk fakta, vad den betyder på blomsterspråket och så en kort berättelse om en roman, film, sång eller dikt där blomman förekommer och vilken mening den bär i sammanhanget. På så sätt adderar Isabel Krantz ytterligare lager till blommornas språk. Om vi till exempel slår upp sida 40 i boken så möts vi av kattlejor i olika vackra färger från rosa till gult. Vi får veta att kattlejan tillhör orkidéfamiljen och att den på blomsterspråket betyder mogna retningar enligt en bok från 1860-talet. Och sedan tar Isabel Krantz oss med till författaren Marcel Prousts värld.
Well, Marcel Proust's A la recherche du temps perdu and In Search of Time Lost is one of the novel cycles that is full of flowers and floral references. And for myself, it was also one of the first books that got me interested in this whole idea of the language of flowers.
Isabel Krantz säger att Marcel Prousts romansvit På spaning efter den tid som flytt är full av blommor. Den första delen i bokserien Swans värld var dessutom en av de böcker som väckte Isabels intresse för idén om blommornas språk. I boken inleder aristokraten Charles Swan en relation med den prostituerade Odette de Crécy. En kväll åker de droska tillsammans. Odette bär då vackra kattlejor i sitt hår och på sin klänning. De blir en symbol för erotik och passion. Swan stryker bort lite frömjöl från Odettes klänning. Och så inleds deras relation.
And this is what really incites their relationship, and they start having an affair, and they use the orchid as a code word for sexual intercourse. They say every time they want to talk about whether they should have sex, they say, "Let's make cattleya," or "How is the cattleya doing tonight? Is it losing pollen?"
Swan och Odette skapar sitt eget hemliga språk där kattlejan är kodordet för sex. Hur står det till med kattlejan ikväll?
So what they actually do is invent their own language of flowers, and the orchid becomes the symbol. So it's a language that is also related to the question of secrecy and relationships that work on the fact that two human beings understand each other but no one else does. And this is why the make cattleya or faire cattleya is one of the most important examples of the language of flowers in literature.
Isabel Krantz beskriver sin bok som en lek med blomsterspråket. Hon säger att blommor finns överallt i litteratur och film, men det är inte alltid vi lägger märke till dem eller tillskriver dem mening. Hon vill inspirera till att bli mer uppmärksam på blommornas närvaro.
What I would really like for people is to go back and maybe read the novels that I talk about, look at some of the films that I talk about in my book, and pay attention to the flowers that I picked out of the novels.
För det är genom berättelser som blommor får sin betydelse och sitt språk, tror Isabel Krantz.
The whole idea for me was to use flowers as a prism, or maybe put on my flower glasses and look at stories again through the lens of flowers. What happens if you tell the story via the flower? That was the whole idea I had.
Mm. Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som gjort programmet är producent Erik Sjölin. Reporter är Viola Nilsson och Blenda Zettervall Klingert. Tekniker är Gustav Sondén och Elin Rosenberg. Och programledare är jag, Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Till sist vill bara citera Laura Ashley, som var väl medveten om att hon erbjöd en alternativ look som alla kvinnor, oavsett figur, kunde bära och se bra ut, och sa därför sällan att hon var i modebranschen utan i kamouflagebranschen. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka samma tid. Vill ni så kan ni även följa oss på Instagram, Stil i P1.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.